Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Från Just Stories, en sporthistoria.
Idag stod ishockeyspelaren Jakob Lilja åtalad i Malmö tingsrätt för det slag med klubban som han utdelade mot en motståndare i ett allsvenskt Skånederby för 2 år sedan. Åklagare Michel Stein yrkade på att Lilja ska fällas för misshandel.
Det är 2017 som ett ovanligt åtal väcks i Malmö tingsrätt mot Rögles hockeyspelare Jakob Lilja. 2 år tidigare krosscheckade Lilja Malmös back Jens Olsson under ett derby i hockeyallsvenskan. Så pass allvarligt menar åklagaren att det i lagens mening bör bedömas som misshandel.
Det var ju en klubba som sattes mot nacken på en motståndare. Och det filmades ju, dokumenterades. Och det ansåg jag att detta var någonting som skulle prövas förutsättningslöst av polis eller åklagare om det skulle inledas förundersökning eller inte.
Sven-Erik Alhem, rättsexpert och före detta överåklagare. För honom råder det ingen tvekan om att tacklingen hör hemma i en rättssal.
Det var ett flagrant och farligt ingripande från hans sida. Och ett övervåld som kunde resultera i mycket allvarlig skada.
Men långt ifrån alla delar Sven-Eriks uppfattning. Och fallet ska komma att skapa stor debatt och dela hockey-Sverige i 2 delar. För eller emot.
Det är synd att det kommer upp som det har gjort.
Ja, jag tycker också synd om Lilja. Det blir för det kan inte bli en fällande dom som jag ser det.
Det tror inte jag heller.
Minsta lilla anmärkning från någon samhällsdebattörs sida eller för den delen från någon på polis- eller åklagarsidan som ens antydde att det kunde vara frågan om ett brott under allmänt åtal ledde till en storm av protester ungefär av den innebörden att låt oss själva sköta bestraffningen inom idrotten. Vi klarar det mycket väl.
Till skillnad från de flesta andra bollsporter har ishockeyarenan utöver de sportsliga bragderna också varit en plats där publiken får ta del av regelbundna slagsmål. Vilket väcker frågan, vad är egentligen tillåtet på en hockeyis? Är det lagligt att misshandla någon bara för att man har hockeyhandskar och skridskor på sig? Jag heter Erik Helmskog och det här är en sporthistoria.
Vill man verkligen förstå fenomenet hockeyvåld och fenomenet slagsmål så måste man söka sig tillbaka till hockeys egentliga formering i slutet av 1800-talets Kanada.
Och förstå fenomenet, det vill jag. Tobias Stark är doktor i historia vid Linnéuniversitetet och forskar om kulturella och historiska aspekter kopplat till ishockey.
Ja, det har ju varit debatt sedan dag ett om slagsmål. Det finns en känd artikel bland ishockeyforskare som heter något i stil med varför hockeyn har gått åt helvete från dag ett och så vidare. Så det har alltid funnits en debatt som har utgått ifrån en sån tanke, nämligen det att nu är allting på väg åt fanders så att säga och urartad.
Det är på 1800-talet i staden Montreal i Kanada, då landet är under brittiskt styre, som ishockeyn tar sina första stapplande steg.
Men det man ser här då i tidningsnotiser till exempel, att redan den första matchen, så att säga den 3 mars 1875, den slutar faktiskt i ett stort slagsmål. Så sätt kan man säga att det finns en kontinuitet från första början.
Eftersom sporten är ny har man under den första organiserade matchen svårt att förhålla sig till gruffet och det fysiska spel som ofrånkomligen uppstår. Några år senare, när ett första regelverk till sist börjar formuleras, tar man den brittiska sporten landhockey som förlaga.
Och här än så länge ingår det inga utvisningar faktiskt. Det fanns ingen tanke om att de som spelade idrott eller ishockey i det här fallet ens kunde komma på tanken att begå regelbrott. Varför då? Jo, för man utgick ifrån den brittisk-viktorianska gentlemannakulturen med fair play och den grundligen besjälas av tanken på att gentlemän gör inte fel och gör man fel så är det ett misstag så att säga.
Gentlemännen fortsätter att begå misstag och slagsmål på isen blir mer regel än undantag. Men att det skulle röra sig om regelbrott är fortfarande otänkbart. Om någon ur motståndarlaget skadas under slagsmål ses det som en olycka och istället för repressalier byter det andra laget helt enkelt bara ut en av sina spelare för att få jämnt antal spelare på planen. Det ska alltid vara lika många gentlemän på planen och det hårda spelet tillåts fortgå. Upprinnelsen till bråken skiljer sig inte mycket från hur det ser ut idag, 150 år senare.
Och det kan ju vara då vad som helst egentligen som har hänt. De har brakat ihop i någon sarghörna och blivit osams eller någon har känt sig förrättad eller i någon form av psykisk krigsföring eller trash talk som det heter på nysvenska.
Ishockeyn växer och visar sig bli större än att bara begränsas till den brittiska överklassen i Montreal. Under 1900-talets början skapas proffsishockeyn. Det är i de nordamerikanska gruvstädernas karga miljö sporten plötsligt blir till underhållning för publiken. Där slagsmål och hårt spel blir två av de stora dragplåstren.
Så vad som hände något förenklat är att arbetarklassen, den manliga som jobbar stenhårt under veckorna. På lördagen sen när man är ledig efter jobbet så går man och slår runt på krogen och sen går man och ser en hockeymatch. Många är ju då i princip stupfulla på läktarna. Och här då så uppstår det en ishockey som är mycket mer hårdför och mycket mer våldsam. Och det är egentligen redan spår av den som man kan ana i den här första matchen så att säga.
Men att slagsmål under hockeyns barndom kunde tillåtas tack vare ett brittiskt gentlemannaideal som byggde på en övertro på spelarnas vilja till fair play är bara en del av förklaringen. Vid sidan av det spelade även den tidens manlighetsideal en viktig roll.
Vi talar då enkelt uttryckt vilda västern. Vi talar om någon form av manlighet som man brukar sammanfatta. Men som är väl synbar i den klassiska actionhjälten på film. John Waynes, alla olika krigare och cowboys och så. Det handlar om att dra snabbast helt enkelt. Även om det finns sheriffer och vad det kan vara i vilda västern eller domare här på hockeyrinken så när inte de ser någonting eller om inte de räcker till då måste man gå in och agera själv. Så det här är en del av ett kulturellt ideal som man har fått inympade i sporten som lever kvar än idag. Och mer eller mindre aktualiseras i olika tidpunkter vid olika logiker.
För många har hockeyspelaren Emil Kåberg kanske något av den vilda västern-aura som Tobias Stark pratar om.
Jag hade aldrig tagit mig dit jag gjorde om jag hade försökt vara en lirare. Så.
Med sitt beryktade slutspelsskägg, sin intensiva spelstil och sina vita handskar blev Kåberg en central del av det Färjestad som rönte stora framgångar under tidigt 2000-tal. Utan hockeyns tillåtande syn på hårt spel hade Kåberg kanske inte haft någon karriär.
Nej, det var väl att man var aldrig någon poängspelare direkt, utan man var en hårt jobbande spelare som skulle vara jobbig för motståndarnas stjärnor att möta eller hela motståndarlaget. Det var väl på så sätt när jag kände att jag kunde komma uppåt i seriesystem eller först uppåt i hierarkin.
Precis som en skyttekung eller en spelfördelare har sin tydliga roll i laget och bidrar till spelet, så hittade Emil sin talang och plats tidigt. Han var aldrig, som han själv uttrycker det, någon lirare.
Men det är nog det tyckte jag var roligt, för det kändes så många gånger att man var minst lika uppskattad för det som skyttekungen så uppskattade som han var. Så att man uppskattad, tycker jag, av tränare och fans och sånt runt om.
För Emil är slagsmål och fysiskt spel en naturlig och självklar del av ishockey. Sporten väcker starka känslor och på något sätt måste spelarna kunna få utlopp för det.
Jag vet inte att det ska vara kanske en massa mer slagsmål, men något då och då tror jag skadar inte, men att det är ett mer lite fysiskt känslosammare spel. Det blir lite småsaft efter avblås och sånt, och det skapar lite känslor och mer intresse. Och det vet jag, det är inte bara jag tycker, utan det är ju många som tycker, de flesta spelarna tycker det och publiken tycker det, absolut.
Det som är svårt att bedöma är ju såna här smärre känsloyttringar som under hela ishockey tiden har tillåtits ske utan att det bivas i princip. Det är de smärre slagsmålen. Ja, bedömningen är ju väldigt avvikande från den som sker i samhället i övrigt.
Eftersom slagsmål präglat hockeyn sedan sportens födsel, förklarar rättsexperten Sven-Erik Alhem att det nu finns en social adekvans för fenomenet. Det är visserligen inte uttalat en del av hockeyns spelidé, men det har skapats en praxis för utlopp av de känslor som den fysiska sporten innebär.
Om du jämför med Drottninggatan i Stockholm, där tillåter man ju överhuvudtaget ingen form av fysisk bestraffning eller fysisk handgemäng som leder till att någon får smärta eller skada. På ishockeyplan är det lite annorlunda. Dels därför att man som spelare, när man har gett sig in på banan, när man har gett sig in på att vilja medverka i ishockeyspelet, så har man gett ett medgivande till att det finns en risk för att man blir utsatt för påverkan, någonting som orsakar smärta.
Precis som inom många andra lagsporter uppstår den konstanta kampen mellan motståndare och puck. Det är enligt spelets regler. Och i hockey, där 10 spelare med skridskor åker på en tight plan omgiven av sarg och plexiglas, är de hårda tacklingarna ofrånkomliga. Men i laglig mening så finns det en gräns.
Man kan säga att ju mer flagrant avvikande själva misshandeln är från spelidén, desto mer talar för att det ska prövas av polis, åklagare, precis som alla andra överträdelser i form av misstänkta brott mot brottsbalkens bestämmelser eller andra bestämmelser. Och det innebär att om det är ett flagrant brott mot spelets idé, det vill säga att någon använder klubban för att slå den i huvudet på en motståndare, eller ännu värre på domaren naturligtvis, då finns det ingen som helst marginal.
Jag har haft några stycken, det ett av dem med Andreas Lilja, fick jag med en smäll där så ögonbrynet sprack. Men det var, tycker jag, var schysst. Vi var ihop några gånger i matchen och vi spelade tufft bägge två och var på varandra och sen rök vi ihop.
I Färjestad är Emils roll på planen tydlig. Han ska göra matchen svår för motståndarnas bästa spelare.
Ja, en av de häftigaste säsongerna man har spelat såklart, för då var väl det var väl den bästa ligan i världen det året då.
Det är när spelarfacket i Kanada och USA inte kommer överens med ligan som NHL tvärt ställer in säsongen. Plötsligt hamnar 75 NHL-spelare i elitserien och den svenska publiken får chansen att se spelare som Peter Forsberg, Henrik Zetterberg, Joseph Theodore och Marcus Näslund.
Nivån tyckte jag gick upp lite med på det fysiska spelet där. Det året det tilläts lite, det kom många tuffa spelare fast det kanske var lirare och stjärnor så var ju de van med en helt annan fysisk spel med och tog ju med sig det och drog med oss andra med så det var en säsong helt i min smak.
Vid sidan av planen är Emil med sin uppväxt på en bondgård en lugn och trivsam själ. Men på plan är det annorlunda. När Färjestad avslutar säsongen gör man det som silvermedaljörer. Men Emil Kåberg ska själv ta första plats i en annan liga.
Om man hade den rollen man hade så ville man ju sätta sig lite i respekt också och visa vem man var. Så det kan få varit några extra minuter på grund av det också.
När säsongsstatistiken summeras står det klart att Emil har fått 7 matchstraff och suttit 213 minuter i utvisningsbåset. Han blir det årets i särklass mest utvisade spelare.
Det var väl tillåtet lite mer det året med. Och sen var det min första hela säsong i SHL. Då, så då, det är klart man försökte göra sig ett litet namn med att man var aldrig en spelare som backade undan. Utan man stod upp för sig själv och stod upp för sitt lag också.
9 efter andra världskriget så betraktar man nordamerikanska hockeylag, kanadensiska lag och amerikanska lag som riktiga gentlemän.
Det allra första mötet mellan svenskar och hockeykulturen på andra sidan Atlanten 29 år tidigare är dramatiskt. Året är nu 1949 och Sverige är värd för ishockey-VM.
Det finaste man kan vara en härlig kompis, det är inte att vara en segrare eller någon Messerschmitt-mästervisser alltså, utan man ska vara en härlig kille både på och utanför isen. Det är det finaste idealet som finns.
Under den här tiden bär den svenska ishockeykulturen enligt Tobias Stark tydliga spår av folkhemstanken. Det är den svenska modellen som gäller. Samarbete och kamratskap är de idrottsliga ideal som eftersträvas. Det viktigaste är att delta, inte att vinna.
Och i det sammanhanget då, så när det kommer nordamerikanska spelare som kanske slås någonting på isen, så stärker det bara den förmenta bilden av vad som är den korrekta idrottsattityden och den korrekta bilden av hur man ska bete sig. Och då har du då bäring på att koppla tillbaka till den svenska identiteten.
Först ser hockey-VM i Sverige ut att bli en succé och när Sverige ska ta emot Kanada räknar man med 25 000 i publiken på Stockholms stadion som 1949 är Nordens enda konstfrusna isbana. Men ganska snart står det klart att man missbedömt gentlemannaskapet hos de nordamerikanska lagen.
Först är det USAs lag som i ena matchen i början på turneringen spelar väldigt fult menar man och det slagsmål och då blir det dramaskri i svensk press och så, även Kanada gör några insatser som får folk att lyfta på hatten och inte minst då i en match mot Tjeckien vill jag minnas så blir det så mycket råkur så att folk är nästan beredda på och lynchar det kanadensiska laget efteråt.
Inför matchen mellan Sverige och Kanada har det i tidningar och radio rapporterats flitigt om de kanadensiska busarna som genom fulspel och våld förstör sporten.
Man piskar igång en moralisk panik, skulle man kunna tala om det, som mynnar ut i då att inför matchen så är det jättestora folksamlingar som samlas utanför Stockholms stadion. Och det slutar med att en stor del av befolkningen stormar helt enkelt anläggningen och järngrinden viker undan och ett stort antal personer då tar sig in på anläggningen som inte ens har biljetter. Och under matchen då, polisen kallas ut och så vidare, så det är full kalabalik i Stockholms centrala delar kring det här. Efter när allting är färdigspelat och klart sen så lyckas man ju med poliseskort och så leda bort och kanske ska spela. Så ingenting händer ju här, men här vänder egentligen bilden och föreställer om hur man ser på Kanada och USA. Båda de anses ju då vara i princip kriminella element så förklädda till ishockeyspelare.
Det var då. 40 år senare, på 90-talet, har moralpaniken lagt sig och Tobias menar att det är då svensk hockey allt mer börjar ta efter den amerikanska kulturen.
Man börjar införa amerikaniserade namn, Indiens, Frölunda Indiens och sådana här saker börjar poppa upp då. Det är en del av det är tiden efter kalla krigets slut här där globaliseringen tar fart än mer och de internationella värdena kallar det så, eventmarknadsföringen och nöjesekonomin börjar spira allt mer. Neoliberalisering och allt vad det kan tala om man ska tala i fakttermer här. Så det återspeglas ju även i isen, eller på isen på hockeyrinken, och då kommer även de här attityderna till Sverige. Och det är också symptomatiskt att det är de tidpunkterna när de svenska hockeyspelarna allt mer börjar flytta över till Nordamerika överhuvudtaget.
Men trots att spelare och ledare inom den svenska hockeyn uttalat en vilja att tillåta mer slagsmål har förbundet och svenska hockeyligan länge stått stadiga i sin tro när det gäller slagsmål. Det är inget som ska förekomma i svensk hockey.
Det kan tillhöra spelet på något sätt när känslorna rinner över lite. Det tycker jag, det hör till hockeyn tycker jag. Jag tycker inte att det ska vara som NHL var förut, att det var utpräglade, att de hade en par slags kämpar i varje lag som publiken och lagen förväntas att, ja, det kommer i alla fall bli ett två slags mål varje kväll. Det är bara två stycken som backar upp i mittzon och släpper handskarna liksom.
I NHL gäller 5 minuters utvisning och sen återkomst till planen. Medan i Sverige innebär ett rejält slagsmål matchstraff och kan resultera i böter och avstängning i flertalet matcher. Hänsyn tas till vem som anstiftar slagsmålet, vem som är mest pådrivande och vem som bär mest ansvar. Och nu försöker de svenska domarna stävja våldet mer än någonsin.
Visst, lite pratar man i sin egen sak för man var sån spelare, men man pratar med folk runt om och vad ska man säga, sådana som är med absolut inte sån spelstil, så tycker de också att det är för lite känslor i hockeyn idag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
om ishockeyn vill expandera, för till saken hör ju här att med jämna mellanrum så talas det om en så kallad publikkris och man måste locka mer folk och det. Och om man vill nå en större del av svenska befolkningen, alltså kunna utöka sin publik, vinna större marknadsandelar, det logiska sättet rimligen att gå vore att göra sig mer familjevänlig, inte göra sig mer brutal.
Ett återkommande argument för slagsmålets varande kommer från spelarna själva. De menar att det skulle bidra till ett renare spel. Om du gjort något fult ska du kunna stå för dina handlingar, vilket man idag inte behöver göra.
Det ska vara liksom, när det har hänt något, det är någon som har gjort någon riktigt ful grej på någon, då kan jag förstå att det bara händer rätt värre efteråt sen, men det ska ju vara en situation där det uppstår där känslorna lite går över gränsen och man, folk rycker ihop. Det blir ju en bättre stämning i hallen när det är lite känslor på plan. Det smittar av sig till publiken och vice versa med. Men händer det inget på plan, inga känslor, så är det ju svårt för publiken med och dra igång dem kanske.
Debatten mellan aktörer för sporten som vill att slagsmålskämpar inte ska straffas så hårt och meningsmotståndare som påpekar problematiken kring fenomenet lever vidare. Och Sven-Erik påpekar även det moraliska ansvaret.
Alltså det finns ju en sida till av det här, och det är att unga människor som vill in till ishockeyn ska inte ha som förebilder de som utövar våld på det sätt som är flagrant över spelidén.
Jo, det är klart jag förstår deras resonemang, det gör jag ju. Men man måste också skilja på, man måste kunna skilja på barnidrott och ungdomsidrott och junioridrott och senior. Att visst, man är förebilder och man ska föregå med gott exempel, men vet alla att det ingår i idrotten när man är vuxen så att säga, eller på seniornivå, att det är tillåtet, då så tror jag barna förstår att det är, fast de säkert kommer gå över gränsen och ser de stora kanske åt på varandra, så kommer de göra det med. Men då tror jag ledare och föräldrar och domare där med kan stävja det.
Svårt att tänka att förbundet skulle vilja gå i riktning mot införa slagsmål. Däremot finns det ju tunga aktörer som uttalar sig för det här, både spelare och experter som uttalar sig för behovet av att kunna, som det heter, stå upp för sitt lag och så.
Högsta domstolen fäller ishockeyspelaren Jakob Lilja för misshandel efter en crosschecking under en match. Det var i mars 2015 som han slog klubban i nacken på en motspelare. Han har tidigare dömts i både tingsrätt och hovrätt för misshandel av normalgraden till villkorligt straff och dagsböter.
2 år efter att han har crosscheckat Malmöbacken Jens Olsson faller så den slutgiltiga domen mot Jakob Lilja. Han har redan fått sitt straff av hockeyns egen domstol, disciplinnämnden. 10 matchers avstängning, varav 4 omvandlade till böter. Ett av de hårdaste straff som nämnden någonsin delat ut. Men nu har den högsta domstolen sagt sitt. Lilja döms till villkorlig dom av misshandel.
Det är väl ett gränsfall, det där kanske. Men jag har ju sett betydligt fulare grejer tidigare genom åren med. Det folk har slagit varandra med klubborna helt utanför spelet med. Som inte har blivit mer än att det har blivit en lång och kännbar avstängning och böter från ligan. Och det tycker jag har räckt. Men såklart någonstans går ju gränsen med för vad inte ligan kan ta hand om ett mät. Det kanske måste utanför. Så det är en svår fråga. Det är ingen jag har riktigt bra svar på, tycker jag.
Jag tyckte det var ett flagrant fall av övergrepp som inte skulle tillåtas inom ramen för en ishockeymatch med bestraffning enbart av de regelverk och de möjligheter som finns där.
Fallet är helt unikt i Sverige. Aldrig tidigare har en spelare på denna nivå dömts för misshandel för något som hänt under en hockeymatch.
Och då fick man ju här fastställt att i varje fall om beteendet är likartat med det som utfördes av honom, men tilltalad i det här fallet, då skulle det leda till en prövning i domstol.
Precis som Sven-Erik Alhem motiverar högsta domstolen beslutet i sin dom med hänvisning till hockeyns regelverk. Citat. Gärningen har varit otillåten enligt ishockeyns regelverk. Det är inte fråga om en sådan gärning som ändå kan anses omfattad av det samtycke till att utsättas för visst våld som Jens Olsson måste anses ha lämnat genom att frivilligt delta i spelet. Men efter domen höjs röster inom media och hockey-Sverige. Sportbladets Mats Wennerholm menar att nitiska åklagare i och med domen kan hitta misshandelsfall varje omgång. Och Liljas försvarsadvokat Mats Tornéus tror att hockeyspelare nu oftare kommer hamna i domstolar. Men för Sven-Erik Alhem innebär domen en viktig markering.
Ja, jag tror i varje fall att man har fått en ökad acceptans för att det finns en gräns. Alltså, man kan ju jämföra en ishockey eller en fotbollsplan med en del av samhället. Inte inom någon del av samhället ska vi låta annat än de lagregler vi har gälla.
Slagsmål och hårt spel har genomsyrat hela hockeyns historia och alltid varit omdebatterat. Om domen mot Jakob Lilja i förlängningen kommer resultera i fler civilrättsliga åtal och vad gränsdragningen görs får tiden utvisa. Du har lyssnat på En sporthistoria. Om du vill ha fler program som detta så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kom från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter En sporthistoria i sociala medier. Vi hörs igen om en vecka. Tack!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.